I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till det 8:e avsnittet av veckans samtal. Idag tillsammans med mig, Johan Ahlberg, och sportjournalisten Johanna Frendén. För några dagar sedan så var jag nere i Paris och mötte upp Johanna och pratade lite. Och samtalet blev väldigt, väldigt härligt tycker jag. I och med att Johanna befinner sig i Paris tack vare att Zlatan spelar där och att han är en del av hennes arbetsuppgift, så blir det ju naturligtvis en hel del fotbollssnack. Men även mycket andra godbitar såsom Paris som stad, språk, sociala medier och näthat. Så ifrån en restaurang i centrala Paris, Johanna Frendén. The next stop's where I get off. Vi kanske ska berätta, vi sitter alltså i Paris på ett, vad är detta? Ett litet café eller restaurang?
Ja, precis. Så det här Lumaré där vi sitter, som jag berättade för dig, är ju ett jättetrevligt gammalt judiskt kvarter, eller i alla fall judiska inslag. Så det finns väldigt bra judisk falafel, den får du inte missa.
Är det sådana trucks på gatan eller?
Ja, det är egentligen lite mer hål i väggen och hela restauranger. Och de ligger i ett litet kluster. De har liksom lite tävlingsinsemellan vilken som är världens bästa falafel. Mm. Och jag lovar att världens bästa falafel finns där. Malmö får ursäkta, men det är fantastiskt gott.
Det känns som de här kvarteren är lite mer exklusiva, är de det?
Ja, det här är ju fint. Liksom nästan hela innerstan i Paris. Nej. Jag ljuger, men hela det som vi skulle kalla centrum är ju såklart exklusivt. Sen jag bor ju egentligen i innerstan, för man räknar det som ligger innanför ringleden då, eller ja. Alla arrondissemang helt enkelt hör ju till innerstan. Och det området jag bor är inte alls fint. Det är lite ruff, det är lite mer ruffigt och lite mer men ganska mycket invandrare och ganska mycket arbetarklass och ganska multietniskt och mångfaldigt. Och väldigt, jag trivs väldigt bra där, men där, det har inget att göra med hur det ser ut här. Så det kan vara värt också en liten promenix kanske.
Exakt. Kan man liksom gå runt, alltså, du kan ju absolut inte gå runt hela Paris, det förstår jag, men kan man gå liksom enkelt till olika saker, Eiffeltornet och vad det nu är?
Nej, det är lite för långt oftast. Alltså, Eiffeltornet härifrån där vi sitter nu, dels är det ju på andra sidan floden och helt andra sidan stan. Så att vad skulle du ta gå härifrån? Det skulle nog ta ett par timmar i alla fall, det orkar du
nog
inte.
Nej, då tar man nog tunnelbanan, men metron. Vi var vid ett ställe som heter Cinema igår, eller opera.
Ja.
Operan, det var fint där nere. Men det var också, det är ju också exklusivt område, va?
Ja, det är framförallt mitt i stan. Och väldigt mycket kontor. Det är precis, där sitter jag, det är ganska nära där sitter jag och jobbar på dagarna. Min redaktion ligger där också. Så där är det mycket kontor och ganska mycket kommers. Och ja, det är ju centrum verkligen.
Sen åkte vi förbi också någon fotbollsarena som inte var Parc des Princes utan det var något annat.
Stade de France kanske.
Det kanske det var.
Mm.
Som Lille skulle spela, tror jag.
Ja. Alltså.
På väg ut mot flygplatsen.
Ja, precis. Alltså det som de har gjort där nu är på slutet att PSG:s bortamatcher i, precis, i norra Frankrike, alltså Lens i alla fall, de lade den matchen där helt enkelt, för att Lens förstod väl att de skulle kunna dra in ganska mycket intäkter på matchen. Deras arena tar inte in så mycket folk. Så då flyttar de den, inte till PSG:s hemmaarena, men ändå till en stor arena i Paris. Kan hända att Lille ska göra samma sak. Det låter lite konstigt, för de har en nybyggd arena, men det är möjligt att de gör det för att Stade France är större då, att de har drar in mer pengar. Om det inte var rugby, för det spelar de där mycket.
Nej, men det var någon fotbolls... Men det låter ju konstigt. Eller det låter ju vettigt på ett sätt, men lägger den precis utanför, eller i Paris.
Ja, precis. Lens gjorde ju som sagt det, för att det var väl enda stället där de som var så stort liksom, och låg lite i rätt riktning. Men jag tyckte det var lite konstigt, lite synd också på ett sätt. Men ja.
Något annat här runt omkring som man ska, om du ska ge mig ett litet tips?
Ja, precis. Alltså här kan du ju, om du bara går rakt över vattnet så kommer du till, eller rakt snett över till Notre Dame som ligger på en liten halvö i Seinefloden. Det vill man inte missa.
Nej.
Och sen hela andra sidan, det som man kallar Rive Gauche, alltså vänstra stranden, som ju i alla vettiga människor ser att det egentligen bara är den södra stranden då. Där är egentligen Paris kanske chickaste kvarter, femte och sjätte arrondissemanget, sjunde också, är väldigt snofsigt men väldigt fint också. Mycket konstgallerier och jättedyra modebutiker och ett och annat trevligt brasseri.
Är det typ Paris söder eller?
Nej, det är det inte, utan det är väl nej.
Paris Vasastan.
Ja, det känns lite svårt att liksom göra några... ja, det är, för att det är ju, nej, det är väl lite, kanske lite Paris Östermalm om man ska hitta någonstans i Stockholm, fast det är mycket charmigare, eller jag menar, det är mycket, det känns lite mer genuint här, men det är ju jättedyrt, så att det är väl bara en illusion egentligen.
Men något som slog mig när man är här och tunnelbanan och så här, det är ju väldigt smutsigt, alltså det är väldigt väldigt fint, väldigt fint, men det är väldigt smutsigt. Det är mycket skit, alltså det blir ju skit överallt.
Ja, kanske det. Jag kanske blir blind.
Jag tror du har blivit, eller kanske, eller tunnelbanan i alla fall.
Ja, det, ja. Nej, det kan man ju säga. Tunnelbanan är väldigt skitig.
Ja, om man jämför med Stockholm då, så man kanske klagar på ibland, men så kommer man hit och så känner man liksom att man kanske inte ska klaga så mycket.
Nej, men så är det ju.
Men annars, fantastiskt stadion.
Det är ju det, men precis. Men det finns ju... nej, det är sant. Det är ganska skitigt. Det är inte världens mest, det är inte världens enklaste stad i alla lägen att ta sig fram och... ja, nej. Jag delar din analys.
Vart går man ut om man går här?
Det är ju, alltså det är så stort Paris, så att det är, jag går ganska ofta ut faktiskt i mitt område eller mitt kvarter. Jag har några barer där jag brukar hänga ganska ofta. Vill man gå ut på klubb lite mer, så är det runt Champs-Élysées, finns det massa klubbar om man är liksom intresserad av lite mer Stureplan kanske man ska säga, men lite mer mainstream-ställen, men också några lite snofsigare. Sen så finns det ju runt i 18:e, så Montmartre och ner mot stan finns det jättemånga charmiga ställen också. Det finns hur mycket som helst. Jag har inte upptäckt hälften, hoppas jag verkligen inte upptäckt den.
Då måste jag lägga till.
Ja, exakt. Ja, inte en tiondel då kan vi ska säga.
Ja, exakt. Igår var du ju på Paris Marseille. Hur var det?
Men det var kul tyckte jag. Det var egentligen första gången som det kändes på förhand att det skulle bli match. Sen jag började bevaka Classico då, som det ju faktiskt heter här också. Eftersom PSG har varit lite för överlägsna de andra åren. Men det var ju det var en bra match, jättebra match. Och även om Marseille eller Paris vann, så känns det som att det inte alls avgjort vem som vinner titeln i år. För att de gjorde så pass bra ifrån sig att det börjar kännas som att det kan faktiskt bli spännande in på mållinjen i år. Det hade varit välgörande tycker jag för ligan framförallt.
Hur sent jobbar man på kvällen när man har en sån match och bevakar den?
Alltså jättesent blev det igår då, eftersom vi stod och väntade väldigt länge på att Zlatan skulle komma ut i mixade zonen då, som vi kallar intervjuzonen efter matchen. Och det kom några spelare, men det tog ett tag. De ska duscha och lite sådär först. Så kom några Marseille-spelare och några från PSG, och så fick vi veta att Zlatan och Aurier, den nyförvärvet igår, var på väg. Och vi väntade och väntade och väntade, och till slut när klockan var 12:30, och då hade vi stått där i nästan 2 timmar, så kom de här pressmänniskorna ut och sa att nej, de har åkt hem. Så det blev, och då fick jag sätta mig och skriva ihop en text direkt i taxin hem, och nästa text när jag kom hem, och då var klockan 13:30 när jag lämnade den, så att det var för att jag skulle hinna komma med i tidningen då. Och efter det var det dags att sätta sig med ett tyck, som vi kallar det då, en krönika.
Okay.
Så klockan 3 ungefär kom jag i säng.
Oj. Men blir man arg då som journalist då, när de inte kommer ut, eller snart inte kommer ut?
Nej, alltså det hände ju att de inte gör det, utan jag blev lite arg på att de hade kunnat medla det mycket tidigare, för då hade jag vunnit en timmas tid och då hade min krönika hunnit få plats i tidningen. Men nu fick den stryka på foten för att vi trodde att vi skulle få citat från Zlatan, och det kändes väl lite onödigt. Så att, ja, blir man arg? Man är ganska van, kan jag säga. Vänta är en väldigt stor del av det här jobbet. Det hade man inte pejl på innan, men det är jävligt ofta man bara står och väntar på folk.
Ja.
Och jag högg några av de andra PSG-spelarna och pratade lite med dem, så det var inte helt i onödan ändå.
Blir du nervös när du står och intervjuar typ spelare som Cavani eller som David Luiz? De är nog så extremt stora, i alla fall för mig som älskar fotboll.
Nej, det blir jag inte. Det blir jag faktiskt inte. Inte just... Det kan finnas spelare som man kan bli... Alltså man är lite mer på tå inför vissa spelare. För mig är det nog nästan mest Zlatan, eftersom han har ganska kort stubin. Eller han är ju liksom lite lynnig sådär. Alltså det är inte alla frågor som han uppskattar. Och det har ju hänt flera gånger att han har liksom lämnat i vredesmod intervjuzoner och sådär. Och så då kan man vara, jag ska inte säga att man är nervös, men man kan ha lite puls och bara känna att det kan ju vara till exempel så att de här 3 frågorna måste jag avhandla. Jag måste få svar på dem. Och sen så kanske man har någon halvviktig fråga eller någon kontroversiell fråga som man får av taktiska skäl lägger på slutet då, för att man vet att han kanske går, helt enkelt. Men nej, alltså det man mest är spänd inför är att få en syl i vädret, skulle jag säga. För igår var det väldigt mycket folk där, och det är oftast det numera på PSG:s matcher, alltså medierepresentanter. Och har man lite otur då att Zlatan ställer sig någon annanstans eller en bit ifrån en och svarar på frågor, så kan man komma hem utan några egna frågor, och vilket ju är lite poängen med att jag är där, är ju att jag ska liksom få lite eget snack med honom.
Men känner han igen dig och liksom så här går till dig?
Ja, det händer ju. Det händer ju, men det kan vara tvärtom också. Ibland är han inte sugen på att prata med svensk media, och då skiter han i det. Under bra perioder så skulle jag säga att han gör det, men det handlar mycket, man får ju ropa på honom liksom också. Och så brukar jag ställa några frågor på svenska, för att det är därför jag är där. Sen brukar jag faktiskt gå över till engelska, som man får prata med honom i Paris då. Så att inte resten av journalisterna ska lacka ur.
Hur nära står du de andra journalisterna då? Alltså är ni kompisar och hänger utanför matchen också, eller?
Ja, absolut. Jag har ganska mycket umgänge med flera av dem faktiskt utanför jobbet. Det är ju lite så med det här jobbet att det är mycket, alltså det är fritid och jobb går ganska mycket in i varandra. Eller det behöver inte göra det. Det är ju klart att det finns många som har... Man kanske har familj och sådär, och då är det en annan sak. Men just när man åker iväg på, liksom, på borta matcher och övernattningar och sådana där saker, så blir det ju, då blir det ju att man äter med varandra eller att man går ut och tar ett glas ihop och sådär. Annars har man ju ingen fritid alls. Så att jag har nog ganska många sådär som jag träffar lite grann utanför. Sen är det inte så jättemånga av dem som jag umgås mycket med. Det kanske är 2-3 stycken. Men ja.
Men hjälps man åt liksom om du inte vill ställa någon fråga, kan du be en kollega att ställa frågan åt dig och vice versa?
Ja, det hade jag ju kunnat göra rent teoretiskt. Fast det är inte jag. Om det är en fråga jag vill ställa, så ställer jag den även om jag inte har lust. Liksom. Alltså om jag verkligen inte vill, så tror jag inte att jag ber någon annan. Det känns lite att fega ur lite grann. Men däremot så brukar jag alltid hjälpa dem att översätta efteråt. För de frågar ofta vad sa han på svenska. Eller det kan vara så att han kanske stannade vid fransk tv. Där jag inte det är ju lite indelat då, att jag tillhör press, radio, de brukar få hänga ihop. Och har han pratat med fransk tv, så har inte jag hört det. Och då får man ju fråga dem vad sa Zlatan, och så frågar de mig och vad sa han till dig. Och så det är klart, det är ganska mycket samarbete på det sättet. Vi är ju inte konkurrerande med det på det sättet över liksom lands- och språkgränserna. Så då kan man ju hjälpas åt utan att det kostar, eller vad man ska säga.
Ja, exakt. Hur är journalistlivet här nere i Paris? Eller hur skiljer sig från typ Sverige eller Spanien, som du också varit i?
Ja, alltså du menar livet för en journalist eller journalistiken? Eller?
Ja, jag tänker lite både och. Alltså typ hur man lever, hur man bevakar fotboll. Och... Går det till en redaktion liksom, som du skulle göra i Stockholm exempelvis?
Ja, det gör jag faktiskt. Men det är ju lite tur, håller jag på att säga. Utan det är så att Schibsted, som äger Aftonbladet, äger faktiskt en tidning i Frankrike också. En gratistidning som heter 20 minuter. 20 minuter. Som har bjudit in mig, helt enkelt. För att vi har ju då samma ägare, så där har jag en plats och ett passerkort. Dit går jag ganska ofta och jobbar, inte varje dag, men så gott som liksom. Och sitter med deras sportredaktion, och vi hjälper ju också varandra en del, såklart. Nej, men det skiljer väl sig inte inte så mycket. Alltså sportjournalister tycker jag är rätt så lika varandra vart man än är. Det, sen det kommer det ju in lite kulturella skillnader såklart. För att det här är fransmän och nästan bara män i Frankrike också. Det är en ganska stor skillnad. I Spanien är det ganska mycket kvinnor. Mycket fler journalister skulle jag säga i Spanien här kring fotbollen. Här är det stort intresse nu kring PSG såklart, men det är inte, dominerar inte riktigt på samma sätt som i Spanien och kanske inte som i Italien riktigt heller, men ja, nej, journalistiken, jag tycker att den franska sportjournalistiken är bra, den är smart och den är liksom väldigt den är ganska sofistikerad, alltså de använder ganska mycket så här svåra och fina ord och lite poetisk nästan. Vi skriver ju väldigt lätt och enkelt i Sverige, det är lite våran tradition, men här är det liksom nästan som att varje text är en liten Simon Bank-krönika. Det uppskattar man ju när man kan läsa det själv. Ja,
Men är det så det skiljer sig störst, eller kan det liksom vara andra kulturella skillnader också?
Nej, det finns en hel del kulturella skillnader. Alltså det jag slås av ofta är att, som jag jobbar på Aftonbladet som är en stor svensk tidning i ett land där media har stort utrymme, och i Sverige så har ju liksom tidningar en väldigt morgon- och kvällstidningar är ju en stor maktfaktor i Sverige på ett annat sätt än här, skulle jag nästan säga. Och det märker man ju här. Alltså i Sverige kan ju Aftonbladet och Expressen avsätta socialdemokratiska ledare på löpande band till exempel för att man rotar lite och hittar skandaler eller vad du vill. Man kan liksom få till väldigt tydliga debatter om olika ämnen bara för att man uppmärksammar det, saker och ting som en tidning. Ja, ska vi prata om Zlatan så kan vi ta den här berömda intervjun som han gjorde med Expressen förra året vid den här tiden, när han pratade om att damlaget kunde få en cykel med hans autograf. Det fick ett enormt genomslag, och i resten av världen fick det också det, och det slutade faktiskt med att han bad om ursäkt mer eller mindre på sin app då. Det är inte i många länder jag tror att det skulle ha den effekten. Och vad vill jag säga med detta? Jo, att det ser man lite grann i fotbollsbevakningen också. Häromdagen så tänkte jag på det när det var väl inför den här matchen just emot Marseille som Laurent Blanc gjorde ett litet utspel mot journalisterna då, så att jag läser ju överallt att det är inte jag som bestämmer om Zlatan ska starta matchen, utan han bestämmer ju tydligen allt själv, och tränaren bestämmer ju ingenting i den här klubben, står det ju i tidningarna, och han körde lite den martyrliret. Och jag frågar dem efteråt, varför biter inte tillbaks liksom? Eller varför uppmärksammar man inte det här i en artikel, att han är på skitdåligt humör och liksom har så ömma tår? För att det är mitt intryck av honom hela tiden. Och då sa en kollega till mig att det borde vi kanske göra, men vi har inte riktigt den kulturen liksom, utan det hade vi direkt gjort i Sverige. Då hade man gjort grej på att Erik Hamén surade på presskonferensen eller vem du vill liksom. Men det hade inte gått att dölja, men här uppmärksammar man inte riktigt det på samma sätt, utan kanske att man lite mer går, jag ska inte säga att man går klubbarnas ärenden, men man drar sig lite mer för att uppmärksamma eller göra skandaler av saker som vi hade tyckt då i svensk media hade varit naturligt att prata om. The next stop's where I get off.
Hur skulle du förklara vem Johanna Frändén är själv?
Jag är sportjournalist eller journalist, men med mest inriktning på fotboll. Sen 2006 var jag började jobba på Aftonbladet. Och sen 2008 från utlandet kan man säga. Så vart en kort sväng i Italien på ett år. Då var jag väldigt mycket frilans fortfarande. Så jag gjorde lite fotboll då, men inte så jättemycket. Och sen var jag 3 år i Barcelona. Där jag jobbade egentligen heltid med den spanska ligan. Och nu inne på mitt 3:e år i Paris, där jag skriver om PSG och fransk fotboll. Fortfarande spansk fotboll lite då. Och numera är jag även nyhetskolumnist på Aftonbladet, så att jag skriver om lite andra saker också.
Men du är ursprungligen från Lerdala, eller?
Det är korrekt.
Ligger det vid Skövde, eller?
Ja, det ligger mellan Skövde och Skara.
Okej, hur var det att växa upp där då?
Ja, det var väl en ganska bra. Jag är faktiskt uppvuxen. Jag är född i Skara och sen så flyttade vi dit när jag var 10. Ja, vad ska man säga? Det är en liten
hårda
ort. Det är en liten, ja, men det är väldigt vackert. Mm. Och det är inte det roligaste stället att vara 13, 14 och 15 på, men det var väl ganska fint när man var yngre än så.
Jag var där förra året vid Bjärstorp.
Ja.
Något sånt på Skaraslätten. Det är ju väldigt fint, men det är väldigt litet.
Mm.
Och där gick du i skolan också då, eller?
Ja, precis. Jag gick gymnasiet i Skövde då.
Hur var det då?
Ja, det var väl bra. Jag tyckte det var... Högstadiet var en rätt deppig period, tyckte jag. För då gick jag på en liten sån här lantisskola. Alltså det enda man ville den åldern är ju typ komma in till Skövde då. Eller det är ju ett första steg i alla fall. Och där gick jag gymnasiet och det var 3 roliga år.
Mm. Visste du att du ville skriva då eller kom det senare?
Nej, det visste jag nog egentligen inte riktigt. Jag tror att... Sen så, när jag kom på att jag skulle bli journalist då, eller söka in på journalisthögskolan, så sa de flesta i min närhet att ja, men det har ju du pratat om tidigare och sådär. Så det hade jag säkert gjort, men det var inte något som var helt givet förrän jag var 24-25 kanske. När jag, och då hade jag redan pluggat lite andra saker. Och sen så kom jag på att jag skulle hoppa in på journalistlinjen.
Vad pluggade du då då?
Då pluggade jag, det allra första jag pluggade var franska ett år i Göteborg faktiskt, på Göteborgs universitet. Och sen så läste jag sociologi 3 terminer i Lund. Och en sista termin där när jag läste lite allt möjligt. Ekonomisk historia läste jag, etnologi. Ja. Och sen gick jag på journalisthögskolan i Göteborg efter det.
Men det känns som att många sportjournalister i alla fall har typ sportat också. Har du också gjort det på något sätt?
Ja, det har jag gjort. Alltså, jag har ju spelat lite tennis och lite fotboll när jag var yngre också.
Har du några andra planer liksom under journalisthögskolan i Göteborg där? Eller visste du att just då var det verkligen sportjournalistik?
Nej, det var nog inte helt givet. För jag gick nämligen det som heter, eller det som då heter det korta programmet, alltså ett ettårigt program bara, där det egentligen bara är skrivande, man gör inte tv och sådana där saker. Så man fick ju bestämma sig ganska snabbt var man skulle göra praktik då, eller var man ville ha praktik. Så det var inte helt givet. Men jag minns att på hösten där, för jag började hösten 2005 då, och då var det faktiskt på bokmässan i Göteborg, så frågade jag Simon Bank som var där om vad han trodde, om det fanns liksom några ingångar och sådär. Och då sa han, ja men det gör det säkert, sök praktik du liksom på Sportbladet. Och då gjorde jag det och så fick jag det. Så att det var ju inte helt givet, men det var väl en idé som fanns med hela tiden, kan man säga.
Och efter den sommaren så fick du anställning där då, eller hur såg det ut då?
Ja, eller praktiken var på vårkanten där under OS, minns jag att det var. Så det var i februari typ, det var nog bara en månad. Och sen så fick jag precis ett sommarvick sommaren okay. efter där.
Mm. Okej, okay, hur var det då? Alltså gå från skolbänken till redaktion?
Ja, det var ju... jag tyckte man var ganska väl förberedd på det ändå. Den JMG i Göteborg tyckte jag var väldigt... den var ganska praktiskt inriktad som utbildning. Så att det var roligt. Sen kan jag ibland känna sådär att... Det steg, nu följde ju väl ut, men steget från skolbänken som du säger och Sveriges största liksom, sportredaktion var kanske lite väl stort. Det var mycket sådär att man förväntades ha ett nätverk och väldigt mycket bra källor och sådär på en gång, och det har man inte när man är 25 och liksom kommer från JMG. Så att jag var inte så jävla kaxig i början där liksom. Jag satt ganska mycket på desken och åkte inte ut på så mycket saker och sådär. Men sen så, ja, vet, pö om pö så får man lite självförtroende och lyckas kanske hitta någon nyhet eller komma med något bra och sådär. Så att, men det var väl inte, jag var inte någon stjärna alls på den tiden.
Hur mycket jobbar man när man är ny på redaktion? Sitter man liksom från morgon till sen kväll, eller hur ser det ut?
Ja, alltså då gick jag på skiftschema, så då jobbar man, det är ett ganska bra schema. Alltså man jobbar 5 dagar, ledig 5, jobbar 4, ledig 4, typ så. Från, hur var det nu, man börjar på tidig eftermiddag 1-2 någonting, och så jobbar man till typ kanske, nej, så man kanske börjar 3 på eftermiddagen och jobbar till 1 på natten, något sånt skulle jag säga.
Okej, det är nu ganska långa pass då ju.
Det är ganska långa pass, men då är det ju bara 5 dagar i stöten, och sen så är man ledig lika mycket. Så att, och då går man lite grann in i gruvan, eller det är ju tanken liksom att man jobbar jättemycket under de dagarna då.
Vad lär man sig under de första månaderna på redaktion?
Ja, vad lär man sig? Man lär sig att skriva rappt och roligt. Och man lär sig att ringa ett samtal till. Det måste man, den inställningen måste man underhålla, kan jag säga, genom åren. För det är väldigt lätt att falla in i det där att det här duger nog. Men det får man ju göra där. Det var också så, det här var 2006 och då var det faktiskt högkonjunktur i Sverige, eller svensk media i alla fall. Så att det var liksom, vi var väldigt många sommarvikarier. Marcus Leifby och jag var samtidigt för övrigt. Hans Abrahamsson även som är hockeyreporter nu på. Så vi var flera stycken som har faktiskt blivit kvar efteråt. Men det var ju väldigt hård konkurrens. Man visste att det kom någon öppning på hösten sen, men det var ganska hård. Man visste att det skulle vara hård konkurrens, så det var liksom inte läge att du vet, bara sitta ner och vänta på att det skulle hända grejer, utan man fick, ja, det var lite tävling. Så var det.
Jag kan ju tänka mig att man känner sig ganska, alltså som journalist, eller i alla fall som grävande journalist, när man ska ringa runt, är det mycket tjat på folk att man vill ha fram källor och ha fram liksom information om vissa saker? Eller hur är det? För det är min författade mening i alla fall.
Du menar om man måste tjata mycket, eller om det är tjat från högre ort?
Jag kan bara relatera till mig själv när jag vill boka gäst till exempel.
Mm.
Att det är ju inte liksom ett mejl och sen är det klart, utan man liksom ligger ju på, man känner sig tjatig, fast man kanske inte, det är kanske inte riktigt i meningen.
Nej, jag fattar. Ja, alltså jag tror om du tar de här riktiga liksom superskopjournalisterna i svensk sportjournalistik, alltså Robert Laud till exempel, på den tiden var han ju liksom, nu gör han ju lite tv och lite annat, men på den tiden var han ju överlägset bäst på att dra fram grejer runt landslaget och allsvenskan och allt det där. Och jag känner Robert ganska mycket privat. Ibland har det ju hänt att jag har suttit med när han ringer eller får de här viktiga samtalen. Det är klart att det är mycket, mycket tjat. Det är väldigt mycket liksom kohandlande och skapande av de här kontakterna. Det sker ju inte av sig självt liksom. Och det där är inte... Det där är väldigt svårt när man är 25 och tjej framförallt, för att man är liksom inte i någon position där det är inte det att man inte blir tagen på allvar, men det är väldigt få, tror jag, liksom fotbolls människor som är oftast då kanske män och mycket äldre, eller om det inte är spelare, som tänker att ja, men den här tjejen ska jag ge all min information åt. Så att det är en ganska svår sits. Sen ska man inte skylla på det, men jag tror att det är nog lättare för liksom, om man är lite äldre och kanske man, och få skapa de där relationerna. Ja.
Händer det också att man utbyter information på något sätt när man ringer runt?
Typ att du ringer och så säger så här, nu ska jag berätta någonting för dig, så berättar du någonting för mig.
Ja, men typ lite så att jag har den här uppgiften, du kan få den om jag får den. Eller om jag får reda på det här. Eller på något sätt när man liksom byter.
Ja, alltså det är...
Ja, men så här då, du har ju två kollegor som heter Johanna Garå och Vegrup.
Ja, du menar med kollegor menar du?
Ja, antingen med andra kollegor eller med någon sportredaktör, eller jag vet inte.
Ja, okej. Det händer ju mycket med utländska journalister, återigen. Nu när vi, sen 2006 och framåt, så har ju internationell fotboll framförallt blivit mycket, mycket större som bevakningsområde. Och då gör man ju det såklart hela tiden, även om det inte är så att man säger... Du får det här om jag får, men det, ska man underhålla relationen så måste man ju bjuda på någonting själv. Liksom. Man kan inte bara ringa till Marca i Madrid och liksom säga, ge mig allt om... Ja, nu har de ingen svensk där, men du fattar vad jag menar. Så är det väl, såklart. Men det funkar ju inte så med andra svenska konkurrerande journalister. De ringer man ju inte. Varför skulle man ringa dem? Nej, det gör man inte. Jag har ju mina, men de ringer ju av andra skäl. The next stop's where I get off.
Jag har hört en historia om att du, när Zlatan spelade i Barcelona, eller skulle gå till Barcelona, att Aftonbladet ville ha en reporter där.
Mm.
Och de frågade dig om du kunde spanska. Och du inte kunde det, men du sa ja ändå för att du ville åka ner.
Nej, men jag pratade ju om det där i mitt sommarprat, precis. Och det var väl ungefär så, nu var det ju lite tillspetsat såklart när jag la fram det så. Det var inte så att jag åkte dit till slut och låtsades som att jag kunde spanska, utan det var när jag fick frågan först så mörkade jag helt enkelt. Och sen så kom jag väl ut efterhand och de tyckte nog ändå att det var helt okej att skicka. Men just när jag fick frågan så kände jag att, vad fan, jag har ju läst lite spanska, hade läst lite på gymnasiet och det här löser jag nog.
Men vadå, alltså löste du då?
Ja, det gjorde jag, men det var ju mycket i början var det ju väldigt, väldigt mycket jobb som jag inte hade behövt annars. Alltså det var ju väldigt, jag fick ju slå upp enormt mycket ord. Alltså jag tänkte att du sitter med en textmassa framför dig, du måste slå upp varannat ord liksom. Det är allt utom och att och men i början, lite så var det nästan. Men det var en väldigt bra inlärningsperiod. Jag lärde mig otroligt snabbt faktiskt, för att jag hade inget val. Och sen så fick jag ju väldigt ofta be spanska kollegor om hjälp såklart. Vad betyder det här och vad menar han där? Och det kunde ju vara på mina egna... Jag knackade ihop lite egna frågor. Liksom. Jag hade ju en grammatikbok och sådär som jag kunde ställa på presskonferens. Men jag förstod ju oftast kanske bara hälften av svaret. Så då fick jag ju ändå fråga dem efteråt. Vad sa han? Så att det var... man kan säga till ett uppdrag som redan innebar enormt mycket jobb, så adderade det här extra mycket jobb, kan man väl säga.
Men hur stort hinder är just språket? Nu är du i Paris och nu pratar du visserligen franska här när vi beställer kaffe, men hur stor grej är just språket när man kommer till ett land och bevakar en sport?
Ja, det är ju allting. Alltså, du kan ju inte bo i ett land och inte kunna språket. Det går inte. Alltså i Frankrike hade det varit helt omöjligt. Och det hade nog inte gått, det hade nog inte varit någon idé att flytta hit och tänka att jag lär mig, för att det är ett väldigt svårt språk och som tar mycket mer tid.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tycker jag än de andra, en spanska och italienska till exempel. Men framförallt så är det ju inget som är på engelska här. Och det är engelska kunskaperna hos andra sportjournalister här är faktiskt ganska dåliga. Så det hade nog inte riktigt varit hållbart. Det hade varit otroligt mycket extra jobb. Och jag tror att om man tittar på alla korrespondenter som från alla möjliga medier och olika delar av världen som är ute i, som är, finns i Paris till exempel, så kan ju alla franska. Det går inte riktigt att klara sig här annars. Alltså franska är ju egentligen mitt första, eller först, ja, efter engelska då. Sen tidigare. Jag hade ju läst det som sagt på universitetet där när jag var ung. Och jag har bott i Frankrike tidigare. Så det var ju, och det var väl anledningen till att jag kände att det var en idé att satsa på det här, för att jag hade inte, annars hade jag inte kunnat göra det. Det hade varit för mycket att sätta sig in i en ny kultur och ett nytt språk igen liksom. Nej, Frankrike är lurigt på det sättet. Det är faktiskt en väldigt konkurrensfördel att kunna franska. Det är inte så många heller faktiskt som kan det i svensk media eller i Sverige överhuvudtaget. Det är ju ett svårt språk som tar lång tid. Så att jag var väldigt glad att jag hade med mig det sen tidigare.
Nej, det förstår jag verkligen. Jag kan ju bara relatera till mig själv när jag går runt här i Paris. Alltså, man fattar ju ingenting. Nej. Eller jag fattar ju ingenting.
Nej, men det är så.
Så har man sitt lexikon och så slår man upp. Men de uttalar det ju helt bedrövligt ju. Mm. Och då kan jag bara tänka mig om man ska jobba med det. Det kan ju vara, ja, jag fattar ingenting.
Nej, men det går inte. Det skulle jag säga. Det går inte att jobba i Paris och jobba kring PSG och inte kunna franska. Nu pratar alla spelare franska dessutom. Så var det inte alls när jag kom, utan då var det ganska få. Men nu har de ju satt in en rejäl satsning där. Så att igår var det den sista som jag inte hade hört tidigare som pratade franska. Vem var det nu? Ja, det var Marco Verratti, Lucas. Ja, de har blivit väldigt bra allihopa. Så att, det är ingen idé att... Det går inte att fuska. Nej, Zlatan är väl den enda som inte riktigt...
Han pratar inte.
Han pratar lite grann. Men jag har inte hört honom göra en hel intervju ännu på franska.
Nej, jag såg någon litet segment där han försökte prata.
Ja, men han kan ju ganska bra liksom. Men han brukar inte riktigt bekymra sig om att lägga så mycket tid på det kanske.
Men kan man säga att du är här tack vare eller på grund av Zlatan?
Ja, det kan man väl säga. Det tycker jag.
Hur är det att följa honom så nära då? För att han är ju det största vi har haft någonsin.
Alltså det är ju, för mig är det väldigt mycket vardag. För nu har jag gjort det ganska under rätt lång tid. Lite till och från. Så att det är klart att även jag tar ett steg tillbaka ibland. Och liksom inser hur stor han är och hur stort uppdraget är. Eller stort, men hur roligt det är faktiskt. Men det är ju också ganska repetitivt. Alltså det är ju, även om Zlatan är en väldigt fascinerande figur, så känner man ju igen honom efter ett tag liksom. Det är samma typ av utspel och samma liksom utsagor och samma, man kanske inte ska skylla på att det är samma typ av mål, för att där skämmer han ju bort oss i och för sig ganska mycket, men det är klart att allt blir ju en rutin liksom. Det är inte lika stort nu som det var när jag följde honom i Barcelona första året, eller det enda året han gjorde där då.
Men du blir liksom aldrig så här starstruck?
Nej, det blir jag inte.
Men du kanske är så van, jag vet inte. Men har du aldrig liksom den första gången du träffar honom?
Jo, det var nog första gången som jag liksom hade med honom att göra i jobbsammanhang. Starstruck kanske jag inte ska säga, men lite spänd sådär. Absolut. Men det är precis som du säger, det försvinner ju för att man är ju så, när man är van vid det så försvinner ju det liksom. Det var precis samma sak när jag var i Barcelona. Då tyckte man inte att det var något konstigt att liksom stå och prata med Andres Iniesta två gånger i veckan liksom efter matcher. Det går inte att tycka att det är stort till slut längre då. Även om man kanske kommer göra det om 20 år eller så. Däremot kan jag ju bli starstruck. Ibland på Parc des Princes kan det ju, om det är stora matcher som igår, så kan det ju vara liksom andra kända fransmän där då. Nicolas Sarkozy, den förre presidenten, då kan jag ju bli starstruck, jag vill ta i, för han är inte min favorit på något sätt, men då kan man ändå bli lite så här, oj, titta där, men, förstår du? Beyoncé och Jay-Z var ju där häromdagen till exempel.
Oj.
Så att, det är ju, den världen är ju, har jag ju aldrig jobbat med då, så jag förstår den känslan, men fotbollsspelare känner jag inte så inför det, jag kan inte komma på någon som har fått mig att göra det på länge i alla fall. Det kanske finns något undantag, men nej, tveksamt.
Men hur ser er relation ut då? Just din och Zlatan, eller din och liksom Cavani, eller den så här stora fotospelare?
Nej, det är inte, alltså det är ju ingen relation mer än att man, de flesta är artiga och trevliga och stannar och svarar på frågor. Just typ en sån som Cavani till exempel, eller Pastore, eller ganska många i PSG har jag faktiskt lite följt för att jag kan prata spanska med dem. Och de har inte varit, eller Cavani som inte varit här så länge, nej, han pratar ju inte franska precis. Då måste man, då är det en jättefördel. Det är ju klart att han tycker att det är, han vet nog inte vem jag är, och han förstår nog inte, han har ingen aning om att jag är svensk, men han vet ju att han kommer få en fråga på spanska, och det är nog lite enklare då. Men det är ju ingen relation utöver det, och inte med Zlatan heller. Zlatan vet ju givetvis vem jag är, men och vilken tidning jag jobbar för, men det är inte något annat än en professionell relation som ibland är bra och ibland betydligt sämre.
Jag träffade ju Robert Laul för några veckor sedan. Och vi pratade just om den här Zlatan-affären, när Zlatan bojkottade svensk media i många år. Hur märktes det för din egen del?
Ja, det märktes ju för att det var ju egentligen Aftonbladet han bojkottade. Det var inte så mycket svensk media, utan det var...
Men var det inte ett par tillfällen han inte pratade med Expressen heller?
Det har han haft. Alltså det där går lite i vågor. Men han har nog inte... Jo, det har han ju haft såklart. Men Aftonbladet var ju väldigt uttalat mot under väldigt många år. Och det var ju under mitt första år när han var i Barcelona. Pratade han inte med Aftonbladet och var väldigt tydlig med detta direkt. Så jag visste vad som gällde. Och då blev det ju så att jag, eftersom inte jag kunde då ställa några frågor på hela det året, så fick jag göra precis det som du frågade förut. Be man kollegorna om hjälp och ställa en fråga. Där hade jag inget val. Jag var ju tvungen att be kollegor och fråga honom saker ibland. För att jag fick inte, eller han hade ju sagt att han inte tänkt svara på mina frågor. Så att.
Men är han så pass rak i kommunikationen så att han säger till dig då att jag pratar inte med dig på grund av, eller säger han bara jag pratar inte med dig?
Ja, han sa det på ett han lät mig förstå det ganska snabbt precis i början av säsongen, på ett inte jättediplomatiskt sätt, men då fattade jag vad som gällde. Och sen så fick ju såklart Barcelonas pressavdelning reda på det. Och så jag hade ju lite kommunikation via dem, och de sa ju bara att vi är ledsna, vi kan inte tvinga honom liksom. Men det här är det som gäller tills vidare.
Kompenserar de på något sätt då, eller hur?
Jag upplevde ju att de gjorde det lite genom att jag fick en massa andra intervjuer och så. Men jag vet inte hur mycket det var för att de tyckte synd om mig och ville kompensera, eller för att de bara tyckte bra om mig för att jag för att jag var där hela tiden, och att vi hade en tyckte jag bra och väl fungerande relation. Men det är kanske att de gjorde det lite grann, att jag fick till lite mer tillgång till de andra spelarna då. The next stop's where I get off.
Hur mycket kan man skriva om typ PSG? Jag kan ju tänka mig att det går till en punkt där det är så här, ja men nu har jag skrivit om det här fem gånger, det här fem. Alltså hur mycket nytt material kan man få fram när man bevakar så mycket?
Alltså egentligen så kan man skriva en massa saker som man inte skriver, eller i mitt fall då, för att det inte intresserar den svenska publiken. Och det tycker jag är lite tråkigt, för det finns ganska mycket spännande saker med den här klubben som är inte tillräckligt, vad ska man säga, kommersiellt gångbart helt enkelt. För jag jobbar ju för en kommersiell produkt, som man säger. Så att även om jag har gjort några nedslag i supporterkulturen här till exempel, som är jättespännande, och att vi har skrivit lite grejer om Qatar och frågorna kring, ja, de liksom lite mer moraliska frågorna kring att en diktaturstat går in och sponsrar ett fotbollslag och så. Så det finns jättemånga sådana bra frågor, men de är inte så klickbara och inte alltid så läsvänliga för en svensk publik. Så att, hur mycket kan man skriva om Zlatan är väl frågan, och där finns det ju såklart en gräns. Däremot finns det saker man hade kunnat skriva om resten av franska ligan överhuvudtaget som jag tycker är bra, men det är klart att det inte är så lätt att få gehör om man säger att jag har ett jättedokument på gång här om Saint-Étienne. Det är inte något som får liksom mina chefer att gå ner i spagat direkt.
Men är det just liksom det här klicket, det är det vad man vill åt eller? Eller skulle du hellre vilja att det är liksom på framsidan av sportbladet, liksom av papperstidningen?
Ja, det är ju ungefär kanske samma grejer som man sätter på första sidan på tidningen och som är klickbart. Men jag är inte så upptagen av det där med klick. Man vill ju alltid bli läst liksom. Men det är ju inte, jag menar, jag minns att en gång fick jag ett mail från en av mina chefer som skrev att nu, Johanna, vet du att du har skrivit de tre mest lästa artiklarna under veckan. Och då var det en om Zlatan och en om Ronaldo och en om Messi kanske, något sånt där. Jag vet inte vad. Det var när jag var i Spanien i alla fall. Och det var ju tre rewrites som vi kallade det. Alltså det var tre nyheter från spanska medier som jag hade skrivit av. Vad säger man? Rewritat som vi säger helt enkelt. Det var vanligt journalistknack som man gör väldigt mycket. Men som inte är den typen av texter som man sätter någon som helst egen ära i. Varför skulle jag göra det? Det var inte min nyhet, det var knappt ens mina ord och så. Och den där utvecklingen är ju väldigt tråkig. Alltså jag har inte det i mig att jag skulle tycka att wow, vad häftigt att många läser det jag skriver. Om det inte är mina egna grejer, om jag liksom inte riktigt känner någon stolthet över dem. Så att, tyvärr är det ju så att mycket av det som är väldigt läsvärt kommer från utländska tidningar eller kommer från andra ligor och är inte det som man själv tycker alltid är roligast att skriva. Sen är ju Zlatan alltid kul att skriva, nästan alltid, och han är ju klickad på många sätt, så att det är lite dubbelt det där. Man är ju i klickbranschen när man bevakar Zlatan, såklart. Det är inte så, det är liksom inte elitserien i pingis, utan det är ju ändå någon som folk vill läsa väldigt mycket om, och där finns det utmaningar. Där kan man ju säkert göra mer och vända ännu mer på begreppen, hitta nya ingångsvägar. Men känslan just kring Zlatan i Paris är väl väldigt ofta att man har det här har jag redan skrivit, eller ja, lite så.
Tycker du att svenskar generellt sett är lite sådär, jag skulle inte säga dumma, men lite sådär att de klickar på fel saker?
Ja, det tror jag alla journalister tycker att, att folk gör. Mm. Men det är nog inte svenskar, utan det är ju, det var någon som skrev väldigt bra på Twitter häromdagen att vad var det här nu? Jo, om man bara skulle ha det som klickas mycket i svenska tidningar, det är lite som att en sexåring skulle få bestämma vad man skulle äta hela veckan. Alltså det skulle bara bli godis liksom. Och det är ju inte något, det är inte liksom, vad ska man säga, mänsklighetens finaste sida som kommer fram när man ser vad som klickas mest överhuvudtaget, tror jag, på internet eller vad man söker på för ord och sånt där. Men det är som det är liksom. Jag tycker att problemet är väl att sen det blev väldigt mätbart. För då måste man ihåg att när jag började då, mitten på 00-talet, då var det väl fortfarande så att tidningen var liksom större, och då hade man inte riktigt, man kunde göra lite då fokusgrupper och sånt där kallar man det på den tiden. Man frågade folk vad tycker de om att läsa och sådär. Men det var inte riktigt, alla är inte helt ärliga i det läget, och man kanske vill framstå som lite bättre än vad man egentligen är. Sen klickmätningen har kommit in, så är det mycket, mycket mer svart på vitt. Och det är ju inte alltid så bra grejer. Eller det är inte så liksom helhetsbilden av det, tycker inte jag är så uppmuntrande faktiskt.
Men tror du att den kulturen kommer fortsätta, just klickkulturen, eller tror du det kommer utvecklas på något sätt?
Ja, alltså i den bemärkelsen att allt kommer ju ske på internet mer och mer. Men kommer man fortsätta att klicka bara på liksom så här glättiga och liksom sexiga ämnen? Ja, jag vet inte riktigt. Det finns ju, Aftonbladet lanserar ju ganska mycket ny så här långläsning. Nu pratar jag inte just om sporten, men också vi faktiskt ibland. På nätet som en ny generation kan ta till sig på ett annat sätt. Alltså unga svenskar, ska jag säga, tycker inte att det är jobbigt att läsa en lång text på mobilen till exempel. Vilket man fick höra när jag började och nätet var fortfarande lite up and coming, att man inte fick skriva långt på nätet var alltid då. Du får inte skriva för långt när det är till webben. Så är det inte riktigt längre, utan eftersom inte liksom papperstidningen finns kvar för så många, så har man lite längre tålamod, tror jag, även med nättexter. Klickjakten kommer att fortsätta. Det är ju så tidningar kommer att överleva i framtiden. Det kan vi inte göra så mycket åt. Det viktiga är att inte glömma bort det andra, tror jag. Det som inte 300 000 människor läser, men väl kanske 15 000. Det är viktigt också, det ger en tidning en identitet som man inte får, som är väldigt viktig.
Blir man bortskämd som sportjournalist när man är väldigt läst? Alltså med hur många som läser den? För jag kan ju bara tänka mig själv, om man ser liksom att typ 300 000 har läst det jag har skrivit. Blir man så här, man blir lite besviken om det är bara 200 000 då?
Ja, alltså fast jag har inte tillgång till de siffrorna på det sättet.
Men du kan ändå se vad som är populärt och sådär. Om du är jättenöjd med en text och så bara, den här är jävligt bra.
Ja.
Och så är det inte så, du ligger inte på toppen där ändå, så är det någonting som du bara har.
Nej, du tänker på den här mest lästa listan. Ja, just det. Ja, nej, det, ja, du ska, du, det är faktiskt kanske visar hur oupptagen jag är. Jag har inte ens riktigt gjort den reflektionen. Jag brukar inte alls gå in där och kolla. Däremot kan man ju se, då är ju en sån sak som Twitter är lite enklare att se om man är väldigt läst eller uppskattad, eller vad man ska säga. För att där blir det väldigt mätbart och synligt med retweets eller kommentarer till exempel. Det är ju det här med delningar som är grejen. Liksom. Kanske inte om man är mest läst, utan är det någon som delar ens grejer mycket. Och där kan jag gå in ibland och titta på kolumner till exempel. Och krönikor då, som jag skriver, inte bara alltid om fotboll. Så kan jag gå in ibland och kolla om de är mycket delade på Twitter, Facebook och sådär. För att se lite ja, om man har slagit an en sträng eller inte. Men man får inte blanda ihop det med var det bra eller inte. Det är livsfarligt att göra det. Många av de grejerna man är mest nöjd med är inte alls så speciellt delade. Och det kan vara för att många läste det och kanske drog lite på mungipan och tyckte det här var trevligt. Och så kände man inte att man behövde dela med sig liksom resten av världen. Utan det var det, så att säga.
Ja, exakt. Men du är ju väldigt aktiv på Twitter. Har du någon tanke med det, eller är det bara att vara tillgänglig, så att säga?
Nej, det har jag inte egentligen. Alltså när jag började med det, så var det ju, det var faktiskt inför VM 2010. Och då var Twitter rätt så nytt. Men då var det bara för att jag skulle kunna följa, alltså, nyhetsuppdatering. Jag hade fattat att det var ett bra sätt. Och så skaffade jag ett namn som inte var riktigt mitt eget namn, utan en liten variant på det. Tänkte, det är ingen som hittar mig. Men sen så gjorde folk det, och sen så började jag själv twittra ganska aktivt. Och sen så kände jag liksom att det var ett forum som passade mig ganska bra. Och sen så nu på slutet, sen jag la ner min blogg också, för att jag bloggade ju länge men den är inte aktiv längre, så är ju Twitter min enda kanal och liksom uttala, eller min enda plattform och liksom uttala mig om saker som inte har med kanske PSG eller Zlatan eller vad du vill att göra. Så är det. Så att jag tycker Twitter är roligt, men ibland måste man stänga av det också, för att det kan ta upp lite väl mycket tid ibland. The next stop's where I get
off. Vad är det svåraste med att vara sportjournalist?
Det svåraste är nog lite det vi har varit inne på, förnya sig själv eller komma på nya, inte liksom fastna i gamla hjulspår. Och det där tänker jag på ibland, för att man blir ganska blind sådär för det man håller på med mycket. Ibland känns det som att det hade varit bra om någon hade åkt ner och vikarierat och tagit över Zlatan i en månad. Liksom. Det kanske hade blivit massor med nya infallsvinklar som inte jag tänker på. Så att det är det svåraste just i min situation då, som den är. Annars är det svåra är ju, det är ju praktiskt grejer. Man ska hålla sig ajour med saker och ting. Man ska helst se väldigt mycket fotboll och inte liksom missa för mycket. Och det där är, tror jag, alla, eller vet jag inte förresten om alla tampas med, men jag gör det lite grann, för att jag drar gärna iväg på helgerna till exempel, om inte jag jobbar, eller går ut på lördag kväll istället för att kolla på fotboll hemma liksom sådär. Men det gäller att göra en avvägning där, så att man hänger med någorlunda.
Men nu om då, vad blir det? Ja, nästan 2 år så går ju Zlatans kontrakt ut, och han kommer förmodligen sluta då med EM i Frankrike 2016. Vad är dina planer då? Eller har du några sådana planer, eller kör du på liksom tills hans kontrakt går ut och så får du se?
Ja, det gör jag väl kanske. Det vet jag faktiskt inte riktigt hur det blir. Jag kör ju på det här. Egentligen förlänger jag bara en säsong åt gången, kan man säga, med min arbetsgivare som är Aftonbladet. För jag har ju ett frilanskontrakt med dem. Men jag lägger ju liksom ut lite andra trådar, har gjort de senaste åren, och skriver lite allmän journalistik och lite kulturjournalistik och sådär. Och det är ju också med en tanke om att man ska ha något att syssla med när Zlatan lägger av. Jag skulle säga att just nu så upptar han faktiskt inte ens hälften av mitt arbetsflöde. Så att jag tror att jag hoppas att jag kommer stå väl rustad inför detta.
Vill du gärna gå över till, alltså gå ifrån sportjournalistiken också på något sätt?
Nej, men jag kom till en punkt där jag kände att jag ville gå vidare på något sätt. Eller ta in något nytt i alla fall i arbetet och i vardagen. För att det var Det är väldigt roligt med internationell fotboll, men jag tycker nästan att jag blivit bättre på det sen jag får byta och göra lite andra grejer också mellanåt. Så det var väl mest det. Och sen så, jag har många kollegor som är jätte fokuserade på sin sport eller olika sporter, men inte så intresserade av andra saker. Men jag är ganska intresserad av samhällsfrågor och kultur och sånt där. Så det känns som att det hade varit lite slöseri om jag inte hade fått ägna mig lite åt det också.
Men är du lite trött på sporten då? Du har ändå jobbat väldigt många år med det.
Ja, det där går lite upp och ner ska jag säga. Alltså det som alltid brukar återkomma är att man är väldigt, väldigt trött på det i slutet av säsongen. Alltså att man känner sig lite som en spelare. Liksom. Nu har jag spelat hela den här säsongen, orkar inte mer. Nu behöver jag semester. Och så tänker man så här, nej, nu ska jag göra något annat i höst. Och sen så, typ början på augusti så bara kommer ändå suget där att det ska vara lite kul om det, nu när det allt drar igång och så.
Kan du bli trött på att bli förknippad med Zlatan?
Nej, jag tycker det är lite förmätet att säga att jag skulle bli... Det är klart att tanken slår mig, eller jag kan känna ibland att, men du vet att jag kan andra grejer. Men samtidigt så jag försöker vara lite ödmjuk inför det faktum att han har ju varit en väldigt språngbräda i mitt yrkesliv. Och att det faktiskt är en förmån att få bevaka honom på massa spännande platser. Så att jag... Nej, det tycker jag inte. Det är helt okej att folk förknippar mig med honom.
Som vi var inne på lite där, 2016 så blir ju EM i Frankrike. Vilket kommer ju bli väldigt stort. Och förmodligen Zlatans sista mästerskap. Du har ju varit med sedan 2010 va? I studios och sådär. Hur känner du kring liksom, tv-delen så att säga?
Att det är ett väldigt roligt sommarjobb som jag har haft förmånen att göra varannat år sedan dess. Precis som du säger, 2000. Ja, lite mer faktiskt. För vi hade ju Confederations Cup här förra sommaren också. Men det är en ganska, även om det kanske är för den då stora publiken där jag syns mest, så är det en ganska liten del i mitt jobb faktiskt. Det är ju bara en månad eller tre veckor eller vad det kan vara på varannan sommar någonting sådär. Så att, det är en förmån att ha fått vara med i de sammanhangen, men ja, det är inte något, det är inget. Jag kan också känna att 1, 2, 3, 4 mästerskap är ganska, det är ganska mycket för en fotbollsspelare, så att det kanske ska vara stopp för mig där också.
Men hur skiljer det sig då rent arbetsmässigt? Jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt intensivt på ett annat sätt än vad det kanske är nu då.
Personligen för mig så blir skillnaden att jag jobbar med en redaktion helt plötsligt. Alltså när jag sitter här så, även om jag sitter rent fysiskt på en redaktion, så går jag ju för egen maskin. Min arbetsgivare är ju, jag är ju en satellit liksom. Så det är man ju som utsänd eller vad man ska säga. Och med SVT så har jag ju fått jobba ihop med en massa människor. Det är väldigt roligt. Det är väl det jag saknar egentligen mest i min arbetstillvaro. Men tv utöver det är ju ett medium som är, det är liksom fokuserat mycket andra saker. Det är mycket hur det ser ut och hur det låter som är viktigt. Inte innehållet är ju viktigt såklart. Och SVT är ju duktiga på att plocka upp innehållsmässiga grejer. Men det folk till exempel hakar upp sig på i en text är inte alls samma sak som de hakar upp sig på i en, något man säger i tv. Då är det ju andra saker som är...
Är det mer prestation?
Ja, det är ju ett bildmedium liksom. Det kan ju vara... Man fastnar för andra saker helt enkelt som är mer bildmässiga. Jag kan inte riktigt, jag vet inte hur jag ska säga mer så. Nej, men man ser, alltså, kritik eller beröm eller vad du vill som i tv-sammanhang handlar ju ofta om att man går genom rutan eller att man har charm eller att man har en tråkig man har tics eller man har en dålig röst eller, förstår du, det är väldigt, väldigt fokuserat på yttre omständigheter. Det som man faktiskt säger och informationen man kommer med kommer lite i andra hand, och så är det inte en tidning, då är det bara det som är viktigt, alltså ens språk och hur man uttrycker sig, och det är det jag är specialist på från början. Så att, men sen är ju tv roligt av andra skäl, det är ju en helt annan nerv liksom, där det är direktsändning och man sitter där och känner att nu ska jag kommentera kanske en semifinal i VM eller en final i ett VM, alltså kommentera men prata om den precis efter 2 minuter efter slutsignal, och att man måste fånga högtidligheten och förstå att det här är något historiskt för väldigt många människor och så, där. Så att det är en förmån på massa andra sätt.
Hur svårt är det där? Alltså just det där med att gå på impuls liksom och liksom ta det på uppstuds lite?
Det är svårt, för att alltså det svåra är att få bli liksom lätt och kännas naturligt. Så är det ju. Man får ju inte fundera för mycket heller, utan man måste ju gå lite på känsla i tv och sådär. Men det är klart att ibland så kan man... Jag kommer ihåg när jag var med i Kanal 5, var det som sände Sverige-Tyskland, Bragden i Berlin, 4-4-matchen. Och vi var ett helt nytt team, eller ihopplockat bara till... De hade ju bara köpt in en landskamp då, nu har de ju många fler, men Och så bara gick vi från att tro att Sverige skulle bli totalt utspelade till på övertid att det blev oavgjort. Och så var man runt en massa folk som man liksom inte hade jobbat med tidigare. Så att det blev, och det var väldigt oklart vem som gjorde vad. Där tyckte jag det var jättesvårt. Och det var någon som påpekade det efterhand. Liksom att det, tonläget borde varit glad eller ännu mer liksom exalterat än vad det var. Jag försöker ofta hålla tillbaka lite grann, för att jag tycker det kan bli tramsigt om man ropar liksom magnifikt för många gånger. Så att det gäller att hitta rätt tonläge. Det finns det många som är duktiga på, för att vi har många proffs liksom, men det, där kan man gå bet ibland också faktiskt.
Har du någon sån här expertkommentator som du tycker om lite extra i Sverige?
Alltså nu, den tråkiga sanningen är ju att jag, eftersom inte jag då bor i Sverige, så ser jag ju till exempel alltså jag följer ju inte allsvenskan, jag följer ju inte Champions League-sändningar i Sverige. Jag vet inget om dem, annat än de som var med för länge sedan när jag bodde hemma liksom. Och så egentligen så helt krasst, så de enda som jag hör är ju typ, ja, det är ju de som kommenterar då VM för typ SVT och TV4, för att då är man på plats och lyssnar på det. Så av det lilla utbudet, ska jag plocka fram någon då? Nej, men jag... vad svårt.
Lasse Rönnberg är ju härlig när han sitter där.
Ja, precis. Det, är klart, alltså, det går inte att säga något annat. Det är svårt för mig, för att jag är ju väldigt... jag känner ju alla de här. Eller jag känner ju inte alla, men honom känner jag ju ganska väl. Och jobbar ihop med... Så jag är ju väl lite jävig där. Men det kanske man kan säga utan att känna sig så jävig. Han är ju väldigt populär. Så är det. Han är en väldigt skön person utanför rutan också.
Mm. Ja. Du var lite inne på det där med att man får kritik när man sitter i tv då, att man kanske får mail eller tweets eller vad det nu är. Hur mycket tar man åt sig av det?
Olika. Beroende på när det här, alltså det kan vara olika i ens eget liv och olika jämfört med många andra journalister. Jag tar nog åt mig ganska lite jämfört med många. För annars så pallar man inte riktigt att göra tv. Sen får jag faktiskt väldigt lite kritik jämfört med många andra. Alltså jag fick mycket, mycket mer i början, men jag känner att nu är jag så pass etablerad och har förvånansvärt få riktigt tunga kritiker. Det är klart att jag har, men de hör inte av sig i alla fall på samma sätt. Så att det, nej, alltså i somras var det jättelite och EM 2012 var det väldigt lite också. VM 2010 var det mer, då var jag helt ny och jag var väl inte så, jag var inte lika bra då heller liksom, så det kanske var lite. Så att det får man. Sen så kritiken, så hat är ju något annat då. Får jag faktiskt inte så mycket heller, tack och lov. Och det kanske är också för att jag syns väldigt mycket under en period, men inte återkommande varje vecka och sådär som många av mina kollegor gör. Men vissa tar åt väldigt mycket och det är bekymmersamt, för att vissa, jag känner ju flera tjejer som slutar liksom med tv efter ett tag för att de inte riktigt pallar trycket. Och sen finns det andra som Anna Brolin till exempel, som är en god vän till mig, som är som en gås liksom. Det bara rinner av henne. Hon har ett helt fantastiskt sätt att hantera det, som jag önskar att alla hade. Och jag är nog någonstans mitt emellan, men jag är kanske lite mer åt det hållet. Alltså jag tar inte åt mig så mycket. Nej, jag tar inte åt mig så mycket.
Det är bra, det ska man nog inte göra tror jag.
Nej, alltså kritik kan man ju ta åt sig. Framförallt om man får då, om man får kritik för ett faktafel, ska man ta åt sig. Det ska man rätta till direkt, för att det får man inte komma med. Sen händer ju det nu när man gör 300 timmar direkt sen tv på en sommar liksom, att det är klart att man kommer säga fel någon gång. Men det ska man ta åt sig av. Och det är klart att om väldigt många stör sig på att man använder ett visst ord eller att man vet någonting man gör, så kan man kanske tänka på det lite också. Men man ska liksom inte ta åt sig av skitsaker eller nej, det tycker jag inte. Nej.
Nej. Är det någonting du skulle vilja göra mer utav?
Nej, alltså nu fick jag ju i somras, fick man ju då gå på sitt livs första VM-final. Det var jag väldigt glad över. Det var liksom, då kände jag att nu har jag inte så mycket kvar att begära av det här yrket. Jag har inte jobbat på någon Champions League-final än. Det hade väl varit lite kul. Kanske. Men jag är så privilegierad. Jag har liksom inget som... hade jag haft något sådär mål som hade hägrat, så hade jag nog tjatat hål i huvudet mina chefer att jag skulle få göra det. Men jag har inte riktigt det, utan jag gör nog det som jag har liksom drömde om på något sätt. Där är jag någonstans nu, så att jag... Nej, just nu är jag väldigt nöjd.
Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du tror att jag ville prata med dig om?
Nej, vad har vi? Vi har näthat, vi har snackat Zlatan, vi har pratat PSG, vi har pratat journalistik och klick, tv mot tidning. Nej, men jag tror att vi har ringat in nästan allting.
Johanna, jag får tacka så jättemycket för att du tog dig tid till mig här i Paris.
Ja, tack själv.
Så får jag släppa ut dig i det härliga höstvädret.
don't wanna talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.